har ju, när vi har samlats, gått igenom en del viktiga ämnen som gäller det personliga andaktslivet och den personliga andliga utvecklingen, och det är ju viktigt. Jag vet ju inte hur långt, så att säga, ni har kommit här på vägen. Jag känner ju inte, ja, det gör vi ju inte. Det är någon jag känner bättre här, så är det väl Lennart då. I övrigt så känner vi ju inte varandra riktigt, och jag känner bara så här att vi behöver påminnas om vad som är grunden som vi står på. Det är, alla är medvetna om vad grunden betyder. Det är alltså, missar man det grundläggande, så missar man så mycket annat också, framförallt förståelsen av hur Gud verkar. Och jag har tänkt väldigt mycket på Leif här. Den här tiden som är på väg att lämna det här jordelivet. Och det är ju tråkigt, och man undrar ibland hur Gud har råd liksom. Och det finns ju människor som behövs, och han, som jag känner, han är en sådan som egentligen behövs väldigt mycket. Men så ser jag, så dyker den här lilla killen Johan upp här. En frimodig ung kille, alldeles ny på vägen. Vi hade lite samtal, jag ska träffa honom på torsdag här för dopsamtal. Han vill bli döpt. Jag pratar med honom lite om det. Men han är ju väldigt frimodig. Han berättar vad som händer. Han är ute mycket på sociala medier och så här, och har många följare där. Människor som är intresserade, och det vet vi ju alla liksom, det har stor betydelse. Jag är ju inte den generationen precis. Ja, man har nått liksom en gräns på något vis när det gäller det digitala, att man helst bara vill bli av med det. Det blir jobbigare och jobbigare. Så jag tänkte tala om det eviga livet. Och det är ju...
Jag har frågat. Ska jag ta bort det där? Eller, för det kommer ju hamna på kyrktorget
här. Ja, det gör ingenting. Okay. Nej. Du menar att det är person? Nej, det har ingen betydelse. Jag tror att man kan vara lite personlig, och det är inga hemligheter vi sysslar med heller. Och anledningen och avsikten med det här är ju då att vi ska förstå nödvändigheten av att människor behöver bli frälsta. Det finns bara en räddning, en enda räddning, en enda väg till räddning. Och när det gäller frälsningen som Jesus beskriver den, så är det ju som att bli som ett barn, ni vet. Och barn, de är ju sådana att är det någonting de gillar så får de aldrig nog. Jag vet inte om det är, jag kan brista mig till att tolka Jesu ord. Han säger då, om ni inte blir så som barn, så kommer ni inte in i Guds rike. Men det är det här, om de gungar liksom, så vill de aldrig sluta. Och är det något annat, det också gäller glass och det gäller karameller och godsaker också. De får liksom aldrig nog. Och tänk att jag tror att Gud vill att vi ska vara sådana barn. Som kan glädjas inför honom. Vi vet att Gud, han ger okej till många saker. Han missunnar oss inte någonting som är gott. Men Gud sätter också samtidigt gränser. Evigt. Vad är evighet för någonting per definition? Ja, det är ju frånvaro av tid. När inte tiden finns mer. Tittar vi på det lite vetenskapligt, så lever vi i en dimension som är begränsad av tre faktorer. Det är tid, och det är rum, och det är materia. Saknas en utav det, så existerar det inte. Och det här finns många andra definitioner. Vad är mörker? Ja, det är ju så att om vi öppnar ett fönster, så kan vi liksom inte släppa in lite mörker, va? Utan mörker är frånvaro av ljus. Och vad är hat i den här tiden av så mycket hat och ondska? Det är avsaknad av kärlek. Vad är ondska? Det är avsaknad av godhet. Och så vidare och så vidare. Alltså finns det tydliga dimensioner och definitioner, skulle jag säga. En tydlig definition på det här. Människor har i alla tider alltid längtat efter något mer. Man blir ju, när man kommer upp i åren, så inser man att tiden har gått väldigt fort. Det är ju så. Det har bara susat iväg. Och ju äldre man blir, så förmodligen har det att göra med perspektivet. Naturligtvis, ett år ingenting. Jag minns när man gick i skolan och hade sommarlov, så tyckte man att det var en evighet framför. Mm. Idag vet vi några veckor liksom det rullar på. En kille som sa till mig för ett tag sedan, och var till min fru egentligen, att det är fredag varannan dag, tyckte han. Ja, andra sjöng lördag hela veckan, eller hur var det? Så är det. Vi ska läsa vad Bibeln säger i 1 Johannes 2 och 25. 1 Johannes 2 och 25.
Denna, kan låna den?
Jo, men det är stor stil.
Ja, det är rätt stor där.
Ja, om någon undrar varför jag har en iPad här istället, så är det därför att det är lättare för mig att läsa. Jag har lite problem med synen. Det är gott att det finns hjälpmedel.
Sa du Johannes?
Första Johannes brev.
Ja, så Johannes brev.
Första Johannes brev 2:25.
Vilket kapitel?
2:25.
2, kapitel 2 och vers 25. Och detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet. Vem är det som lovar det? Det är Jesus. Det är Jesus själv som han har lovat ett evigt liv. Och förutsättningarna känner vi till. Det har sitt ursprung naturligtvis i den himmelska världen. I himlen finns ingen tid. Gud, han står utanför den här dimensionen. Vi har lite svårt att tänka oss det här. Därför att vi är begränsade utav den tillvaro och den dimension som vi lever i. Men Gud är utanför den dimensionen. Ni kommer ihåg vad som står i första Mosebok, första kapitlet och den första versen. Så finns definitionen på den här dimensionen. Det är redan i första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen, där har du tiden, skapade Gud himmel. Vad är det för någonting?
Materia.
Va? Materia. Ja, det är jorden, det är materia. Och så har vi rummet, eller hur? Rummet. Space. Så där ser vi att Gud från början talar om att han står utanför den dimensionen. Vi har alltså, genom Kristus har vi en kontakt in i den eviga världen. Johannes evangeliet, så säger Jesus en liknande sak. Johannes evangelium 17:3. Johannes evangeliet 17:3. 17 kapitel och 3 versen. Och detta är det eviga livet. Att det känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet. Det är att känna Gud. Alltså det eviga livet, det är inte bara ett liv som aldrig tar slut i tid. Utan det handlar om att ha en relation till levande Gud. Det är det som är evigheten. Den tar aldrig slut. Jag har 2 barn. Den ena är adopterad. Men det är i alla fall, det går på samma räkning. Jag får säga. Och de är mina barn, hur de inte ens ser ut så är de mina barn, eller hur? Det är den juridiska biten, det är frågan om relationen. Sen har du en annan bit, att de bor inte där vi bor. Det betyder att vi har inte gemenskap alltid med dem. Ja, nu kan man ju, har man ju hjälpmedel, det var värre för när man skulle skriva brev och skicka som... Jag minns när vi skulle skicka brev från Bolivia, det tog nästan 6 månader för hem ett brev. Och sen tog det lika lång tid att få ett svar. Så det var liksom inte annat än beskrivningar precis vad det handlade om. Ställa några frågor var otänkbart. Nu har vi, jag tänkte många gånger att det här med telefon här, det kommer vi aldrig få uppleva i vår tid. Men nu har varenda unge liksom en mobiltelefon där också. De skickar bilder och de filmar och de visar vad de gör. Och de visar när de går i skolan och när de tar examen av olika slag. Det är fantastiskt, eller hur? Så man kan ha gemenskap på distans idag på ett helt annat sätt. Jag tänker ofta på när vi fick telefon första gången i mitt hem. Det kan ha varit i mitten på 50-talet någon gång. Det var i Karlskrona, så var det 4 siffror. Det var inte så många telefoner. Det var inte så vanligt. Och sen var det ingen sån här petmoj, ni vet, som man slog siffrorna på. Utan man lyfte på luren, så var det någon som svarade där. Någon dam var det som regel, eller var det nästan alltid, som svarade Karlskrona. Och så fick man tala om då vad man ville ringa från. Och så när det var långdistansnummer, då tog det lite tid, för det gick inte att koppla upp på ett ställe. Utan då fick man vänta. Så tänker jag, jag kopplade det till dig, min erfarenhet av det. Jag hade en vision redan då, att tänk när den dagen kommer, och det blir säkert så, att man, när man pratar med varandra så kan man se varandra. Och när det här uppenbarade sig, när det kom, så var det ju lite, gav en sån här flashback, alltså. Absolut, liksom, det tänkte jag att så skulle det bli. Men det handlar om relation och gemenskap. Det tar aldrig slut. Och det är att få leva i en obruten gemenskap med Gud. Redan här och nu. Evigheten är inte något som börjar när vi dör. Det är inte som någon sjunger, någon artist, där alla vill till himlen men få vill ju dö. Det är inte när man dör som evigheten börjar, utan den börjar här, redan här. Vi har en koppling. Paulus, han säger att Kristus, han har satt oss i den himmelska världen. Det betyder att när man kommer in i Guds rike och man föds på nytt, då blir man också insatt i den himmelska världen. Det finns en bro över till den värld som vi inte ser med våra fysiska ögon. I det ögonblick som en människa av hjärtat bekänner att Jesus är Herre, då blir hon frälst. Lägg märke till det jag sa, av hjärtat. Så är det. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. När man bekänner att Jesus är Herre, då blir man frälst. Och jag ska inte gå jättemycket in på det, vi kan ta ett annat sammanhang, men det är ju så här att vi är treeniga, precis som Gud själv är treeniga. Fadern, Sonen och den helige Ande. Hur ser vi ut då? Ja, vi har ju kropp, själ och ande. Och allt som Gud har skapat på det sättet är treenigt. Vi kan, om du funderar lite över tillvaron, så kommer du se att det som är skapat av Gud, det bär också hans kännemärke, kännetecken. För det är treenigheten. När du bekänner att Jesus är Herre över ditt liv, det är stora ord, eller hur? Det är det någon annan som bestämmer. Då föds man på nytt till ett nytt liv, och då blir vår ande frälst. Hur är det med själen då? Ja, det är ju där de 5 sinnena sitter. En del tror att de har 6 sinnen. Nu då? Nu vet jag någon igen.
Ja.
Nej, det är Maria, tror jag.
Jag
tänkte
om ljudet.
slå på internet själv utan att jag vill.
Ja, det gör det. Det är inte så lätt att få stopp på dem när man vill. Nej. Men när man är långt ifrån, då tar det. Ja, kära god jul. Har du inte någon? Vad har du?
Knappen på sidan.
Knappen på sidan, det brukar vara.
Om du trycker ner ljudet där.
Då var jag. Vår själ, den styrs utav de sinnen som vi har, fem sinnen. En del tror att de har sex sinnen, sjätte sinnen. Det kan man ju diskutera. Men det är ju så, och vi kommer att styras, tryck på sidan där. Va? Vi kommer att styras utav, i stor del utav våra sinnen. Alltså det som vi hör, det som vi känner, det som vi luktar och det vi smakar. Och sen har vi känslan, alltså det taktila systemet. Det är liksom informationsportarna, och utifrån oss kan det inte komma någonting annat än det som har kommit in. Och det är lite att fundera på vad man ska ägna sig åt, vad man ska läsa, vad man ska titta på och så vidare. Det har betydelse, för det påverkar människan, och det är ofta mycket mer än man tror. Det har ett stort inflytande. Det är därför som Bibeln rakt igenom ger oss rådet att ta in mycket Guds ord. För det blir ett skydd för oss. Det blir en impregnering. Det blir ett alternativ till det mänskliga tänkandet. Att vi smittas av Guds sätt att tänka. För Gud, han kan ju kosta på sig att alltid vara positiv, eller hur? Ja, för honom är ju allting möjligt med det. Så är det inte riktigt för oss. Det tror jag vi har märkt. Lite till mans. För oss är inte allting möjligt, men för Gud är allting möjligt. Och därför säger Gud alltid positiv. Alltid positiv. Vi talar om att det eviga livet är inte bara något som väntar efter döden. Ska vi läsa Romarbrevet 10:10? Jag vill läsa den versen. Har någon som kan slå upp det så kan läsa det också.
10:10.
Romarbrevet 10:10. Ett nyckelord.
Ja.
Vi citerar en del av det här, men vi kan läsa. Ja, varsågod.
Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.
Ja, det är en annan version. Det betyder samma sak. Ni får ha överseende att jag ofta citerar 1917 års översättning. Men det är den som sitter, så att säga, i förlängda ryggmärgen. Men det betyder precis samma sak. Det handlar om rättfärdighet och frälsning. För att Gud ska kunna rädda eller frälsa en människa, så krävs det rättfärdighet. Och det är inte den rättfärdigheten vi kan åstadkomma själva genom vårt arbete. Och genom att sköta oss och vara trevliga och positiva människor. Det räcker inte. Utan det handlar om Guds rättfärdighet. För Gud är absolut rättfärdig. Och när Gud dömer, så dömer han absolut rättfärdigt. Jag kommer ihåg det. För det tredje, evigt liv är också en seger över döden. Jag kan inte missa det. Vi har ju precis haft alla helgons dag. Och då vi har minst våra nära och kära, de som har lämnat oss och som inte är med oss längre. Och som jag nämnde tidigare, har vi på nära håll nu saker och ting som gör att vi naturligtvis funderar över de här sakerna. Och vi läser från Uppenbarelsebokens första kapitel. Var och en av de här delarna som vi tar upp här skulle kunna vara värt ett helt bibelstudium egentligen. För det är så viktigt att ha klart för sig. När vi tänker på döden så tänker vi liksom att någon försvinner. Man säger ofta att människor går bort. Det är ett uttryck som jag inte alls gillar. I Frälsningsarmén förr i tiden så sa man att någon som dog, att de blev befordrade till härligheten. Jag tyckte om det.
Ja, vi får ta.
Ja, men det är bra. Det är bra. För det är precis vad det handlar om. Det är inte slutet. Det är inte alls slutet. Robban Broberg blev intervjuad i ett sammanhang. Där berättade han om en upplevelse. Han hade haft en dröm att han dog. Och så vaknar han upp och bredvid honom står en ljus gestalt. Och i sin förskräckelse så utropar han, är det slut nu? Är det här slutet? Nej, svarar rösten, det är nu du börjar. Och jag tänker med en sådan upplevelse, man undrar vad som hände den sista ögonblicken i livet han levde sedan. Jag tror att vi alla funderar över de här sakerna naturligtvis, och evigheten och livet efter detta. Det är något som Gud har planterat in i människors hjärtan och i människors liv. Uppenbarelseboken 1:17-18. När jag såg honom, Jesus alltså, så föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa, var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och säger, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Det är ju ett mäktigt ord det här. Vem har nycklarna till döden? Jo, det är Jesus själv. Och det största undret som har hänt någonsin egentligen, och det som bekräftar och vidimerar sanningen i evangelium, det är Jesu uppståndelse. För det är det definitiva. Att han dog, det är många som har dött både före och efter. Det är inget märkvärdigt med det. Men att han uppstod ifrån de döda, det är det som bevisar och vidimerar riktigheten i evangeliet och bekräftar sanningen. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att veta. Vi vet ju att alla våra kroppar, de är dödliga. De måste dö. Vi tog själen innan också. Vi glömde bort hur det går med kroppen då. Ja, det är ju den vi ägnar mest omsorg åt egentligen. Det finns inget hopp alls. Den måste dö. Den måste dö. Och det är inget konstigt med det egentligen alls. Men Jesus, han uppstod ifrån de döda. Han beskrivs också, det står om honom att han var den första. Och sedan så kommer andra sedan efter. Och vi alla som tror på Jesus Kristus, vi ska stå upp igen. Det är ingenting som upphör eller tar slut. Död på det sättet är egentligen ett uttryck för skilsmässa emellan ande och själ som Gud tar hand om och kroppen som måste begravas. Det löfte som gäller här är ju vad Jesus säger i Johannes 11:25. Johannes 11:25. Det står på mina föräldrars gravsten Ja, det är en familjegrav, så det är mer än föräldrarna som ligger där. Så står det här bibelordet och det har en särskild plats i mitt hjärta. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Här ser vi att evigheten, den börjar redan här i livet. Det är bara en övergång. Det är en bro emellan den värld som vi lever i och den tillkommande, den som är evig. Det betyder att det är inte slutet alltså, utan det är en port till fullheten hos Gud. Jag satt och gnolade på en kören till en sång i eftermiddag här, som några kanske känner igen sedan tidigare, en gammal sång. Ja, Guds barn, det har det saligt redan här, men ännu bättre ska det bli där. Du har vi smakat här en droppe endast där av sällhetshavet ovan där. Jag kände, jag tycker det gick i hela min kropp. Jag tänker på det. Tänk, vi får ha det så gott. Vi får leva i gemenskap med Gud. Tänk att få ha syskon, många syskon. Vi vet ju det är inte alltid som det funkar som det ska mellan, om vi säger kötsliga syskon, liksom då att man har ärvt. Det är inte alltid det funkar 100%. Det är ju så. Det är det här skillnaden mellan relation och gemenskap. Det, gemenskapen inte finns. Och ibland så är det så också med föräldrar att det inte funkar. Och jag lyssnar till människor där det inte alls har funkat. Jag tänkte på Johans berättelse här om sitt liv. Med den bakgrunden med där ingenting egentligen har funkat från början. Och jag, då tänker jag så här. Vilken förmån det är att få tillhöra en familj. Med kärlek, med omsorg, omtanke. Någon som ringer och frågar hur står det till? Och det har vi fått uppleva många gånger när det har varit besvärligt. Man har tänkt ibland, och jag pratade med folk i Sten här, och det här med pengar ibland, det är ju så här att det är ju inte så att man som Guds barn går omkring med fickorna fulla av guld jämt, så är det ju inte. Och så är det väl någonting som jag faktiskt har bett Gud om att han ska bevara mig ifrån i livet, så är det kärlek till pengar. Men Gud har hjälpt. Gud har hjälpt. Jag pratade med en idag, en pastor idag, och jag sa att vi har ju sett hur Gud har hjälpt. Hur han har löst oss i ekonomiska sammanhang helt oväntat. Jag vet en gång i ett sammanhang vi hade sålt det vi hade och vi åkte ner till Spanien för att hjälpa till i ett missionsarbete. Och vi sa att vi är där så länge pengarna räcker och sen åker vi hem, då får vi ta det liksom så, som det blir. Och så startar vi om när vi kommer hem igen. Och när vi skulle packa ihop och åka därifrån för att göra en lång och intressant historia kort, så kommer det en virvelvind, vet ni, och snurrar runt bilen. Och så stannar den precis på motorhuven och jag tittar ut så här, så sa jag till Eter, du, det är pengar. Det är pengar. Och jag, alltså det handlade ju om, jag vet ju att pesetan var inte särskilt värd så särskilt mycket. Men det var många miljoner pesetas, alltså det handlade om. Så det blev en hel liten kasse med pengar och vi gick och frågade här. Eter syster och svåger var missionärer där nere och frågade vad gör vi med det här, för det är någon som äger de här naturligtvis. Och vi frågade någon annan pastor där i en församling där och frågade vad tycker du att du ska göra, för jag hade liksom inte samvete och bara stoppade i fickan. Och sa han, ta det som en hälsning från Gud. Och det gjorde att vi kunde stanna en månad till. Under den tiden vi hade varit innan hände ingenting. Då hände under den månaden precis allting på en gång. Vi fick alldeles gratis en egen lokal. Flera stycken blev frälsta och blev döpta. Och vi tänkte, det här är ju märkligt. Och då var det ju inom en så här, så jag tänker att När jag skulle göra det här själv och betala det här själv, då funkar det inte. Men när Gud tar hand om alltihopa, så är det då det händer grejer. Så vi ska inte vara rädda liksom när det fluktuerar saker och ting i livet. Gud, den han kallar, de både försörjer han och utrustar. Glöm aldrig det, vänner. Den Gud har kallat, den både försörjer han och utrustar. Det är precis som i det militära. Man kommer in där så får man inte ha sina egna kalsonger en gång. Ingenting behöver man tänka på. Inte behöver man tänka på mat eller på någonting.
Utan nej, det är 100% bomull med.
Det är nog det,
ja. Ja, bästa kvalitet.
Ja, det är säkert det. Men visst är det, och så är det också att vara i tjänst för Gud. Gud sörjer för att allting ska fungera. Han är så god, han är så god. För det fjärde så är evigt liv, det är en fullkomlig glädje. Nu tillhör jag dem som, jag kan vara rätt så skämtsam och så här av mig, och det har ni kanske märkt, och jag, det är aldrig fel. Men jag har en annan sida också, där är min fru, hon är precis tvärtom, och det är tur att inte vi är två stycken som är som jag. Och så är det oftast liksom man, när man har gått stad och gift sig så att säga där, så är det nog viktigt att man gifter sig med någon som kan komplettera de egna bristerna, liksom är för stora. Annars så blir det ingen bra. Och jag vet i samtal med äkta makar när det gnisslar och så här, så har jag någon sagt att det, så har jag sagt någon gång så här, att det verkar som du vill vara gift med dig själv. Men det finns ingen, det är en olycka för människan. Adam fick inte heller bestämma det där själv. Det var inte han som önskade ha en kvinna, utan det var Gud som sa att det är inte bra för honom. Mm. Ja. Det så gick det till, eller hur?
Så var det.
Han hade ingen valmöjlighet, Adam. Mm. Det är en fullkomlig glädje. Den blir inte fullkomlig här på denna sidan, det inser vi snart. Det finns mycket av sorg och nöd och besvärligheter. Det är många bördor att bära, och det kan vara ett tungt lass. En del får bära ett tyngre lass än andra. Och så får vi vara med och hjälpa till istället. Att bära varandras bördor, det innebär att man uppfyller Kristi lag. Att bära varandras, det ska vi komma ihåg. Och när vi gör någon en tjänst, därför att han tillhör Herren, så är det Herren vi tjänar. Av Herren så får vi också lön. Men den dagen då så finns det ingen, när Jesus kommer tillbaka, så vet vi det, att det finns ingen sorg och ingen smärta, ingen ensamhet, inget lidande längre. Det innebär att alla tårar ska torkas bort. Vi läser om det i Uppenbarelseboken. Fantastiska ord. Och så framförallt så får vi leva i Guds närvaro. Att hela tiden få vara nära honom. Jag vet inte vad det är, vad du tänker på. Det som har varit allra mest fantastiskt och glädjande i hela livet. Jag vet inte vad du tycker, vad som är, skulle bli ditt svar på en sådan fråga. Det vet inte jag. Jag funderar på det många gånger, men den glädjen som man känner då, ni vet när endorfinerna rusar i kroppen, och man känner den här fullkomliga lyckan över någonting, va. Jag tror inte ens att det räcker med 10 miljoner eller någonting sånt där. Det är inte för mig i alla fall. Men det är att få vara i Guds närvaro, och det är det som är evigheten, att få vara i hans ljus och kärlek utan slut. Ska vi läsa det ordet också ifrån Uppenbarelseboken, det 21 kapitlet och den 4 versen. Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln.
Kapitel
21 och 4. Vill någon läsa den?
och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta.
Mm. Mm. Vilket löfte. Vilket löfte. Det här har tröstat många människor genom åren. Det är en sak som man märker, och det är naturligtvis det skiftar i tiden. För den äldre generationen, och då tänker jag mina föräldrar var födda alldeles i början på 1900-talet. Ni vet, vi bodde i ett land där det var stor fattigdom. Det var mycket elände och orättvisor. Också på det andliga planet var det ett stort mörker. Människor höll på, ja, svenska folket höll på att supa ihjäl sig. Det är fruktansvärt när man läser, jag brukar lyssna på den här släktbanden när man beskriver då släktingar som har varit och hur de levde. Här tänker man, god Gud. Vi har inte en aning om det elände som man levde i. Samtidigt ser jag ut i världen idag att många har det precis på det sättet. Läste jag om från Kuba här, jag har en del vänner där som bor där, den här gränslösa fattigdom och elände. Och andra länder i Latinamerika, det är, en del har det lite bättre, men de allra flesta är utarmade. Och de ideologier som styr, de tömmer alla kassor. Och när det är slut så har de ingenting att erbjuda. Då kommer sådana här ord i Bibeln och blir väldigt värdefulla. Det är då det skrivs sånger om att jag är en gäst och främling som mina fäder här. Och det ska vi komma ihåg, att vara tacksamma över att vi får bo i ett land som Sverige.
Mm.
Det är en oerhörd nåd. Det är ett land som människor drömmer om att få bo i. Människor från hela världen. Jag tycker det är alldeles för mycket gnäll. Alltså. Jag blir så störd. Vi vet hur det inte fungerar i andra länder där människor inte betalar skatter och där orättvisorna råder. Där människan när hon blir sjuk inte finns någon hjälp att få. Men tänk att Gud, han har berett ett tillstånd där han själv är nära hela tiden. Där det är han som bestämmer. Och där det är en evig glädje. Det är en gåva som vi inte på något sätt kan förtjäna. Evangeliet omfattas i det vi brukar kalla lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För det är att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Guds avsikt var aldrig att döma världen. Men han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, sa det. Men att alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Det är en gåva ifrån Gud. Jag har tittat på det här och jag blev förvånad. När jag började att sätta mig in i spanska språket. Så står det i början här, till så älskade Gud världen. På så sätt älskade Gud världen. Alltså Guds kärlek är inte bara en känsla. Det är inte bara en tanke, utan Guds kärlek, det är en handling. Och det ska vi också komma ihåg, vänner. När vi vill visa kärlek så ska det vara i handling och inte bara i ord. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Jag kan berätta för er att jag hade en syster, hon är hemma hos Herren nu. Och det är jag tacksam för. Även om jag saknar henne mycket. Vi stod varandra väldigt nära. När jag växte upp. Vi har två kulla barn. Min pappa blev änkeman. Med sex barn. Och med allt vad det innebar. Som hamnade på olika ställen. De blev ju utportionerade. myndigheterna la sig i. Han kunde inte vara ensam och sköta och ta hand om det. Och pengar fanns det inte heller. Så jag är i det andra äktenskapet. Min mor, hon kom in som en ängel och tog hand om allihopa. Hon räddade familjen. Och jag tror att det hade gått riktigt illa om inte Gud hade blandat sig i. Och den här systern, hon var med som barn i församlingen. Och det var mina andra syskon också, mer eller mindre. Under uppväxten och vi i samma hem och vi blev undervisade samma saker och alltihopa, men utfallet kan bli så olika. Det är märkligt, men så är det ju. Jag har stor respekt för dem som har lyckats att få med alla sina barn på vägen. De har lyckats att vinna dem för Gud eller kommit dit. Det har jag en väldigt stor respekt för det är inte lätt. Jag vet, Jesus hade problem med sina bröder. Det står att de trodde inte på honom. Så att det är inte någon anklagande på något sätt, min son. Den som inte har lyckats är i gott sällskap. Han fick, det tog lång tid för Jesu bröder. Men hon sa så här till mig: tror du verkligen att det är på det sättet att Gud kommer att kasta mig i helvetet bara för att jag inte vill leva liksom som ni tycker i er kyrka? Känner ni igen det? Alltså tonen, det här liksom, taggarna utåt liksom, alltihopa. Och jag hade väldigt jobbigt med det här. Jag tänkte det att hon betydde väldigt mycket för mig när jag växte. Och hon blev som en liten mamma för mig också. För det var ju många barn och mycket att göra. Hon blev lite speciell för mig på det sättet. Så känslomässigt stod vi varandra nära. Och jag bad till Gud om ett tillfälle att få tala med allvar med henne, vet du. Och vi skulle åka hemifrån Bolivia och jag bad till Gud, ge mig ett tillfälle att få prata med Ingrid. Jag måste få prata med henne mellan fyra ögonen. Hjälp mig. Och jag hann inte mer än hem, så ringde telefonen och det ringde och det Ingrid som ringde. Och sa Andersson, jag vill prata med dig. Ja, sa jag. Vi är hemma, jag tror vi skulle vara hemma 3 månader eller något. Ja, jag kommer imorgon, sa hon. Jag tänkte liksom, oj, det var väldigt liksom. Hon kom ner och vi åkte ut en kväll och satt i bilen. Och så upprepade hon liksom det här som hon har sagt tidigare då. Och jag sa, men snälla, sa, du har fått alltihopa om bakfoten. Du har inte förstått någonting av vad det handlar om. Jesus kom inte till världen för att döma världen. Det Gud gjorde när han sände sin son, det var att räcka ut handen till människan för att de skulle finna den enda möjligheten till räddning. Mm. Och det handlar inte om vad man tycker i någon kyrka eller något samfund eller någon pastor eller någon annan människa, utan det är djupt personligt. Det är personligt för var och en. Och alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Och vi fick be tillsammans. Och sen öppnade sig vägen sedan. Både hon och hennes man. Min svåger då. Och de fick ett par, tre år att leva. På ett fantastiskt sätt. Och så fick de flytta hem till Jesus. Och det känner jag sig så många människor i vår omgivning. Man har missuppfattat alltihopa det här. Och det här med döden och det eviga livet, det ser man som ett hot. Medan det själva verket är en Guds gåva. Den enda möjligheten. Jag vill ta upp ett annat ämne. Jag har funderat mycket över det. Men det är också, hur är det här med himmel och helvete? Behöver vi bry oss om det? Ja, vi som är frälsta, vi behöver inte tänka så mycket på den saken. Men den dubbla utgången, som det kallas i teologiska sammanhang, är viktig att förstå, tror jag. Att man förstår liksom att det är verkligen en kärlek bakom Guds erbjudande. Det är ett erbjudande från Guds gåva och frälsningen är ett Guds verk i människan. Det är inte människor. Det står inte inom människors förmåga att leva upp till Guds standard. Det kan ingen människa. Alla har syndat. Och jag tänker, när jag delar de här sakerna så vet jag alltid att det är risken att en del tycker att det är tungt och det är jobbigt. Men jag tror att vi lever i en tid där det är viktigt att vi har klart för oss vad som är grunden för vår kristna tro och vad som motiverar oss. Vad som är drivkraften bakom. Tycker ni det här var besvärligt?
Nej.
Det var ingen som tyckte det. Det är alltid så. Sen är jag är inte någon teologiskt skolad människa. Jag är ingen akademiker på något sätt. Jag är en enkel arbetare. Det är nästan lite fult idag att vara det, men jag är född i ett hem där pappa var, han var arbetare. Och det har min släkt varit ända tillbaka på min pappas sida, så har jag räknat ut ända från mitten på 1600-talet. Det har varit arbetare och hantverkare allihopa. Och jag har inte hittat någon som har suttit i fängelse. Utan det har varit troende människor som har trott på Gud och tjänat Gud. Rakt igenom, och istället märkligt. Häromdagen så var vi uppe i Småland där min mor kommer ifrån. En gammal båtsmanssläkt. Och de var också hantverkare när de inte var ute till sjöss. Ute och krigade med Karl XII och hamnade i ryska fångläger. Det är spännande läsning vad de fick gå igenom, vilka tider vi har haft. Och så lever vi i en tid där vi har full frihet att tala om Jesus och berätta för människor vad han gjort i våra liv. Jag tycker det är så stort. Det är så stort. Tack och lov. Jesus, vi är tacksamma att vi har fått ditt ord nedtecknat för oss. Herre, vi kan aldrig förstå hur långt du arbetar och verkar. Vi kan aldrig sätta oss in i vad som avses med evighet så länge vi lever det här livet på jorden. Men du kommer till oss, Herre, i ödmjukhet och kärlek och talar ljuvligt till våra hjärtan. Du uppmuntrar oss på vägen och du hjälper oss, Herre, att ta nästa steg. Och när det är tungt och det blir besvärligt, Herre, och det blir alldeles för jobbigt, Herre, då bär du oss. Tack, Herre, att du har lovat att vara med oss alla dagar in till tiden. Och det är du också, de svåra, tunga dagarna. Så överlåter vi oss åt din omsorg. Dina händer får vi vara trygga. Det är händer, Herre, som skyddar oss ifrån allt ont. Som du säger, att ingen ska kunna rycka dem ur min hand. Tack att vi får vara där, fasta i ton och övertygelsen om att du älskar oss nu och alltid. Amen.